Du, hur känns det att ha blivit utsedd till årets alumn?
Nej, men det känns jätteroligt. Jag blev jättechockad, överraskad, men framförallt jätteglad. Och sen när jag fick ta del av motiveringen, då kände man sig så oerhört ödmjuk. Jag tänkte, men wow, har någon sett och sagt allt det här om mig? Jag är ju bara vilken annan vanlig arbetande människa som helst. Så att det var fint. Jag byggde upp alumnverksamhet på Svenska institutet för internationella studenter på nytt. Det var jag hade en företrädare som hade jobbat med att följa upp studenter som hade internationella studenter som varit i Sverige från 70-talet när stipendierna började. Och hon skrev en jättefin rapport där flera hade varit statschefer, det fanns ministrar, det fanns historier om hur svenska delegationer åkte till ett land och skulle ha ett möte. Plötsligt började någon minister eller högst politiskt uppsatt person prata svenska. Jag kommer ihåg det slog mig så starkt att det här är ju en så viktig del av de relationerna som vi alla skapar under vår studietid som en otroligt lärorik liksom, period i livet när man väl väljer när man har kommit till en högskola eller universitet. Så det är för att lära sig som man är som en svamp. Och den relationen och lojaliteten man får med både platsen och utbildningarna, studenterna och lärarna är ju liksom oslagbar. Och den är en kraft i det. Så att du byggde upp den verksamheten och kopplade ihop till det alumner, ungefär 50 länder med respektive ambassad, svenska företag på plats och att det var en ömsesidigt utvecklande arbete. Och så kommer jag ihåg att jag tänkte så här, och vad gör Södertörn då? Krasset. För jag tänkte att ibland så stöter man på något, jag har också pluggat på Södertörn och men titta så här. Jag tänkte, men här finns ju fantastiska ambassadörer för att tittar man i Sverige generellt så är det fortfarande en ganska ung högskola. Och jag tänkte att men gud, här finns en kraft att jobba med att förstärka och förändra bilden och den relation man skapar och den kunskap som nu finns. Och jag vet att äldre universitet skulle ha en etablerad alumnverksamhet där de hjälper nyexaminerade studenter att komma ut i arbetslivet med mentorer. Och det fanns inte på Södertörn när jag skulle gå ut. Det var fantastiskt tid under högskolan. Fick mitt diplom så var jag så här, hush, som ut med badvattnet och jag blev väldigt avundsjuk. Det var nog ett sant ord faktiskt. På andra universitet som hade mentorsprogram och hade olika praktikplatser hos tidigare alumner. Jag tänkte, så. Så för mig så betyder det här en jätteviktig startpunkt där jag också kanske som person känner att då kan jag tillbaka eller skapa bättre förutsättningar för nya generationer av historiker som ska ut i arbetslivet. Men också hjälpa dem att bredda bilden av vad man kan bli. När jag skrev min magisteruppsats om Ulla Lindströms utrikespolitik, den hon bedrev på 50-60-talet, hade jag ingen aning om att den skulle kunna leda mig hit. Jag visste inte ens vad Riksteatern var då. Och hade jag nog haft en mentor som hade varit ute i liksom arbetslivet med samma liknande utbildning så hade ju helt andra möjligheter att kunna öppnas, tror jag.
Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Vem är Maureen?
Vem är Maureen Dora Hoppers? Den är en ganska svår fråga. För att ska man vara rak och ärlig så kräver det en slags självinsikt att nu är jag vuxen och vet vem jag är. Men jag tänker att man är alltid någon som utvecklas alltså det är alltid en förändring i vem man är. Men sen så har man på något sätt sin bakgrund, alltså var man kommer ifrån och det som har påverkat och skapat den. Och för mig är att jag kommer från en väldigt politiskt engagerad familj. Politiskt engagerade sedan 40-talet i Uganda. Mina föräldrar var politiska flyktingar 2 omgångar. Så jag föddes i Zambia när de flydde Idi Amin och där 2 av mina morbröder var ministrar och avrättades av Idi Amin. Så det som präglat mitt liv hela tiden att engagemang kan ju vara farligt men också något nödvändigt. Inte nödvändigt ont utan nödvändigt punkt. Och jag minns att det finns massor berättelser om hur jag föddes och när jag föddes och vilken effekt det hade på familjen. Och det har jag också alltid haft med mig. Men att ha en flyktingbakgrund eller vara född i flykt påverkar nog ens driv ganska mycket. Och det är väl det här drivet som gör att jag ibland har svårt att berätta vem jag är. För jag är hela tiden i drivet att både lära mig nytt, se nytt, men också fördjupa sig i vem jag är och vad jag vill. Men ja, man kan väl säga att jag är svensk, men jag är inte ens första generationen för jag är inte född här. Jag är historiker som brinner för vår samtid. Jag är mamma, jag är aktivist och jag tror att man ska verka för att lämna världen till en bättre plats än där man kom i. Så att det får beskriva vem jag är.
Du kom ju till Sverige, om jag har fattat det rätt, när du var ungefär 10 år gammal.
Det stämmer.
Hur var det för dig?
Jag vet att jag kom då. Vi hade hunnit åka tillbaka till Uganda och fick fly Uganda en andra omgång när vi kom till Sverige. Med ett antal mellanstopp och så här i Europa. Och innan vi skulle resa till Sverige så sa min mamma Sweden. Och jag kunde liksom inte se Europa bortom England, Frankrike, Tyskland, Italien också. För att jag kommer ihåg att vi lärde oss att Italien såg ut som en stövel. Och stövlar var inte något vi behövde ha i otroligt varma Uganda. Det var typ min bild av Europa. Och mamma försökte med så här, men ABBA. Och jag var så här, okej, det hade jag sett på BBC Tops of the Pops. För att det var liksom det musikprogrammet. Liksom. Men jag kunde inte riktigt begreppa det. Men det fanns en video med ABBA. Där de är i en stuga i det jag nu förstår i fjället. Vilket jag inte förstod då. Och där fanns det snö. Och min mamma tog fasta på, vi ska någonstans där det finns massor med snö. För även i Uganda vid ekvatorn så finns en så här snötäckta mountains. Kampala mitt i 7 så här valleys som det heter. Så att det var liksom inte minnet att det fanns mycket snö. Så att jag kommer ihåg när vi landade i Sverige. Om jag minns det rätt var det 13 januari 87. En av de kallaste vintrarna som hade uppmätts och fortfarande är topp 5. Då är det ju snö som bara den. Och trots att det var mitt i ett kaos och mina föräldrar var mitt i en flytt, då kommer min mamma, min lilla syster, min lillebror, min pappa kom senare. Så var det snökaoset. Valet av overall på Åhléns City. Och att börja svensk skola som var väldigt korta dagar. Äta blodpudding till min första lunch. Med den här lingonsylten som var söt. För jag hade jam i vanliga fall. Så det är lingonsylten som inte var söt, för jag var van vid jam menar jag. Och sen så dricka kall mjölk och torkad bröd. Torkad bröd menar jag knäckebröd. Det är som det som har påverkat, som har format min första bild av Sverige. Så hela den här, jag tror att när man är barn och i en flykt så ser man ju det lilla. Man tar till sig det man kan ta till sig. Och vuxenperspektivet är i liksom tak över huvud. Eller, det tycker man, det löste föräldrarna så man bär inte deras ångest. Eller så var det i alla fall i vårt fall. Nu mamma bar det mesta för oss. Så kommer till Sverige var för mig väldigt liksom förknippat med det som är nära. Jag minns att jag var så tacksam för min lärare som hette Lena, som jag bara hade 3 månader, som pratade engelska med mig och bad mig prata svenska tillbaka, så att hon undervisade mig. Och det var tack vare henne tror jag, som jag tror jag lärde mig svenska ganska fort. Det är sådana saker, sådana minnen.
Vad skulle du säga, att vad har du tagit med dig av den erfarenheten? Hur har du format dig som person?
Barnperspektivet. Har definitivt präglat hur jag är med mina barn idag. Sen så har det slumpat sig till att barnperspektivet är ett väldigt viktigt perspektiv i svenska samhället såklart. Så det är väldigt tur det. Men det har format mig att också kunna se in på detaljer. Det har format många av mina relationer till även arbetskamrater där jag tycker det är viktigt att alltså i min roll som chef att alltid försöka se mina medarbetare. Det är viktigt att fundera på vem jag har hälsat på idag, när såg jag någon senast, Verkar man må bra? Att också se det lilla och inte bara kanske det strategiska eller bortom. Ibland är det lilla som har allra störst verkan och det viktigaste. Så så sätt har det verkligen påverkat mig. Mm. Mm.
Du har ju också gjort väldigt mycket i ditt yrkesliv. Kan du berätta lite om det?
Åh herregud, om någon skulle fråga mig skulle jag säga nej. Jag har inte, har jag hunnit göra någonting? Jag har ju precis börjat. Och så läste jag, tog del av motiveringen, så 2 decennier. Jag tyckte, vem har varit verksam i 2 decennier? Det var ju jag. Ja, jag har väl hunnit med en del. Och, nej, men i mitt inne i det som jag tycker att jag är nu så ser man inte det så mycket. Jag vet inte, du får nästan vara lite specifik i vad du menar att jag ska berätta. För det finns inte mycket, man kan berätta det kort.
Nej, men jag tänker så här att jag skrev liksom, ja, men att du har jobbat med internationell mobilitet, breddad rekrytering och sen mångfald och integrationsfrågor. Det känns väl som att det är väl, är det du brinner för? Mångfald och integration?
Det är kanske den svenska benämningen. Jag tycker inclusion, diversity är kanske engelska begrepp som är mer... mer riktiga. Det är väl nackdelen med svenskan, ibland blir det så stolpe och fyrkanten när man ska nyansera. Jag är född i flykt. Min familj har upplevt på nära håll, upplevde fram till ganska nyligen, konsekvensen av att inte få vara, om man ska vara krass. Så har det påverkat mig att jag vill se till att skapa ett samhälle där mina barn och de som finns runt omkring mig också kan få vara. Och det är väl det som kanske inclusion eller diversity och inte, ibland säger man tolerans på svenska, men tolerans handlar om att tolerera. Och det är liksom, nej men man ska inte bara tolerera någonting, man ska också acceptera att man kan få vara.
Mångfald.
Ja, mångfald. Jag kom på Södertörn och hade de här 3 M:en. Mångfald, medborgerlig bildning och mångkultur. Jag har inte tänkt på det jättelänge. Någonting i den kombinationen. För det handlar om utbildning, det handlar om att man tillsammans ska lära sig om varandra. Och också se de olika förutsättningarna som finns. För att skapa en sån jämn balans som möjligt. Så att ett samhälle inte utvecklas men lämnar hälften här och man skapar den här... extrema klyftan vi ser som håller på att skapas både ekonomiskt, politiskt och kunskapsmässigt. När vi ser att så få vi får fler ungdomar som inte har behörighet till gymnasiet till exempel. Då kommer det ha för konsekvenser i vårt samhälle om 20, 30, 40 år. Det är fruktansvärt egentligen. Så det är väl egentligen det som driver mig, man ska sammanfatta det lite.
Det här drivet som du har, hur skulle du säga att det är, hur manifesterar du det? Alltså hur tar det sig uttryck i ditt liv och i ditt yrkesliv och i din vardag?
Kanske engagemang. Min nuvarande chef, vd Magnus Aspergren, kommer att säga, han säger att du har så mycket energi. Men jag tänker att jag får energi av att jobba med de här frågorna när jag vet att det leder framåt och skapa bättre förutsättningar för fler än de redan frälsta. Och det var det som driver mig att jag har jobbat med, ja, som du nämnde, internationell mobilitet. Det var lite det som jämnade med den inspirerande och drivkraften där, att genom utbildning skapa möjligheter för andra studenter från, med andra förutsättningar från andra länder att komma och studera i Sverige, men också att kunna åka vidare, kanske inte alltid direkt hem, till ett tredje land eller fjärde land innan man åkte hem och ta med sig den kunskapen och skapa bättre förutsättningar där de också hamnar. Det är väl det som snarare drivet, och jag tror kanske det som är gemensamma nämnen är allt det jag har gjort så här långt. Och det var väl inte att jag hade det som insikt när jag var 22 år och hade domen med, vad blir det, kandidatexamen. Det var, kanske, det var nog något som bara följde med.
Du pluggade ju på Södertörn.
Ja.
Vad skulle du säga att du fick med dig från Södertörns högskola?
väldigt mycket och väldigt lite på en samma gång. För jag var inte aktiv i kåren, för att jag var ensamstående med min dotter då. Jag hade den tidsluckan jag hade att göra allt var mellan 8 och 4. Jag jobbade dessutom halvtid. Så till en student idag så skulle jag säga, det är bra att jobba lite, men kanske inte halvtid. För att vi inte får reflektionstid. Samtidigt så var det kanske där det började. Jag pluggade heltid, jobbade halvtid och hade min dotter. Det skapade, jag fick en förståelse för hur man kunde både tidsplanera men också prioritera. Och också landa i på något sätt en riktning man ville. Så att den kombinationen, det vill jag ha fått från Södertörn, den flexibiliteten och det stöd. För mitt andra jobb någonsin var på Södertörn på historia. Det hette, och då var det inte institutioner, det var så innan typ 20 omorganisationer sen. Vi satt i sekunden, en byggnad som kanske inte ens finns kvar längre. Jag vet inte om den finns kvar. Typ ungefär där biblioteket står idag. Och jag kommer ihåg att när jag fick mitt första jobb på den institutionen, då förstod jag att även om jag var student så hade jag med mig ett perspektiv som kunde berika eller ta med. Jag fick, kunde dela med mig av min kunskap och det togs emot på ett seriöst sätt. Och det var någonting som hände i det mötet. Och jag minns att det var kollegan som ledde, Sigrid Norén, som var den som liksom tog som en leap of faith och sa och visade mig. Och jag tycker att det var på något sätt Södertörnandan att skapa den möjligheten. Och nu, liksom, nu flöt jag iväg från din fråga som var, vad fick jag med mig från Södertörn. Men den, det sättet som jag också togs emot av institutionen har präglat mitt yrkesliv med att dela med mig och öppna vägar för andra som är på väg ut i yrket. Så att jag jobbar så mycket jag kan med praktik. Om någon hör av sig och säger att jag skulle behöva hjälp med det här. Ofta så har jag inte tid, men jag försöker lotsa dem vidare eller uppmuntra andra att antingen vara mentorer eller ta sig en adept eller titta på någon CV. För att det är på något sätt det lilla som ger någon som är på väg ut i världen, den lilla extra energin. Så det fick jag med mig från Södertörn, att den tilliten är något jag har liksom försökt förvalta genom att dela vidare.
Mm. Mm. Roligt. Mm. Och idag så jobbar jag ju som med kommunikation, kan man säga.
Ja.
På Riksteatern. Kan du berätta lite om ditt nuvarande jobb?
Jag har ett jätteroligt jobb. Jag har jättemånga jätteroliga jobb. Men det här är ett jätteroligt jobb. Jag har så många fantastiska kollegor. Vi har en fantastisk ledningsgrupp. Det här ingår. Vi har en superbra kundengagerad vd som stöttar vårt arbete. Och jag har nästan 40 medarbetare på min avdelning som heter Förening, Försäljning och Kommunikation. Där vi jobbar med marknadsföring, PR. Våra föreningar, för Riksteatern är ju också en föreningsbaserad organisation. Vi har medlemsservice, föreningsservice är nämnt. Vi har marknadsföring och vi har försäljning. Så det är en ganska viktig del som stöttar både teater- och dansverksamheten som vi har, såklart. Och de medarbetarna är så engagerade. De är så kunniga. Och det är så roligt, trots alla utmaningar vi har, att komma till jobbet och skapa förutsättningar för att de ska kunna leverera det bästa de kan. Och vad jag gör till vardags, jag leder avdelningen. Jag har 3 fantastiska enhetschefer och som jobbar så kreativt och så lättsorienterat och gör storverk, tycker jag. Det är verkligen roligt. Och här har jag varit ett år. Och jobbar också delvis lite grann med vår styrelse. Eftersom det händer så mycket i vår, i den demografin kring publikutveckling, utveckling, kring vilka som engagerar sig i föreningar och jobbar ideellt, för det är en så viktig del av folkrörelsen på Riksteatern. Så det är många, och så har vi ett fantastiskt repertoar som har den här spridningen. Och för att nå nya målgrupper behövs det nytt innehåll, men också att representera och synliggöra hela den svenska befolkningen. Så att det handlar om att våra föreställningar ska verkligen spegla samtiden också som vi verkar i. Även om teater ska vara roligt och liksom upplevelser, så är också viktigt att man synliggör på det hela Sverige. Mm. Och det tycker jag är roligt. Och det går tillbaka lite grann till min så här inkluderande representativa perspektiv. Att en så viktig institution som Riksteatern, som är nationellt turnerande scen, jobbar också internationellt. Hur ser vi till att vår verksamhet från eldfesten når inte bara de som firar eldfesten, men även andra som bor i Sverige, som man kan förstå vad det innebär. Eller lyfta fram berättelser som annars inte skulle försynas. Och det handlar inte bara om etnisk mångfald, det kan handla om kön och genus och de perspektiven också.
Jag för mig att jag har sagt att kultur är ett samhällsklister.
Nej, så att säga, kultur är samhällskittet. Det som håller ihop.
Ja, precis.
Det är kittet som håller ihop samhället.
Ja, ja. Men att kulturen också har exkluderat väldigt mycket genom att inte berätta allas berättelser.
Ja. Ja, gud. Vasa är det någonstans. Tack. Ja. Kan man också ha skrivit det någonstans. Det låter som något. Det låter som mig i alla fall. Nej, men jag tänker att i den värld vi lever i idag, om man utgår från Sverige, så har vi liksom allt relativt. Men en relativt fungerande skola, en relativt fungerande sjukvård, relativt fungerande samhällsstrukturer. Vilket gör att man blir ganska trygg och man kan kritisera och så vidare. Jag kommer ihåg när jag läste, jag har med sig historien, men jag läste även Sats att den skapar internationella relationer. När man tittar då historiskt så när ett samhälle kommer till det här lugnet när allting är lite bra, då kan ju någonting annat växa fram. Och när jag var på ett seminarium i morse, så sa någon av organisationerna att de största konflikterna i samhället börjar antingen ha sin grund i kulturella skillnader eller i rädsla för andra folkgrupper. Och det kan man gå tillbaka med tusentals år och se tillbaka, så är det. Och rasism är någonting som jag, på grund av hur jag ser ut och bor i Sverige, alltid har utsatts för. Det är inget radikalt. Och då finns det någonting kvar, det är den här kulturdelen. Det som kultur kan vara allt vi möter, från tv till en reklamskylt, till en bok, till en film och så vidare. Och det är det som skapar den här gemenskapen. Skapa min del ett samhälle på olika sätt. Det kan många hålla med om eller inte. Det kan vara en bok, det kan vara en artikel. Den här igenkänningskraften är så viktig. Det är därför våra barnböcker ser som de gör. Och då tänker jag ofta att okej, men om man år in och år ut inte känner att jag kan se mig själv och spegla mig själv i en bok, på en scen, i en artikel. Och när man pratar om mig så är det kriminaliserande, en utanförskap, ett tydligt vi och dem. Då jobbar man taktiskt med att exkludera en så stor del av samhället man lever i. Och det har ännu större konsekvenser för vårt gemensamma, både kulturarv, men i samhället där vi lever och utrymmet våra barn får ta. Så att för mig så blir att jobba med en bred och representativ kultur också ett sätt att skapa ett hållbart samhälle på ett trovärdigt sätt. Jag startade tillsammans med 4 andra engagerade personer Mer barnkultur. Så att för mig så känns det, jag kommer ihåg nämligen, när jag går tillbaka till när jag kom till Sverige. Den första våren i Sverige så hade skolan, Husbygårdsskolan, okay. Hade de flera kulturaktiviteter. Av någon anledning så hamnade jag på Vår teater, tror jag heter då. Så att skolteaterverksamheten. Och skulle göra en uppsättning av Snövit. Såklart hade jag läst Snövit. Jag menar, jag kom från Uganda, ett liksom anglosaxiskt land. Och all engelsk litteratur, barnlitteratur, hade vi ju fått ta del av. Så oavsett språk så kunde jag historien Snövit. Och när det var dags att rollsätta mig så att jag sa, men jag kan vara Snövit. Och lärt att nej, personen måste vara vit. Det är någonting som jag har haft med mig. Som jag reflekterade långt senare över. När jag och min dotter läste Pippi. Och kom till, läste Pippi Söderhavet. Och jag tänkte, tog ett beslut, det var långt innan de nya versionerna kom ut. När jag stötte på N-ordet och tänkte, men jag kan ju inte läsa här för mitt barn. Då satte jag det åt sidan. Långt senare som min dotter, som vi läste aldrig sen Pippi och flera andra barnböcker som är klassiker i en svensk kontext. Att hon aldrig kände, för hon sa att det var flera skämt som kom sina dog i skolan som hon aldrig hängde med på. Och då har jag reflekterat kring det beslutet som jag tog för henne då har ju påverkat hennes relation till svensk barnkultur för alltid. Där hon då har känt sig exkluderad från just den delen. Så ett exempel, det är ett exempel. Och långt senare så startade vi mer barnkultur för att jobba med just den inkluderande barnkultur i en svensk kontext. Så att alla får känna sig som en del av det samhället. Men det kan ju inte bara begränsas till barnkultur. Det måste ju komma i alla delar. För jag tänker, känner man, och kulturen är ju inte det enda som håller på ett samhälle. Men jag menar att det är en jätteviktig del i vårt samhälleliga uttryck. Och när man exkluderar så tydligt utan att det är det som är intentionen, då måste man göra någonting åt det. Då menar inte jag att jag ska gå någon sån här korståg för att förändra svensk kultur. Utan jag menar bara att jag försöker precis som alla andra verka där man står för att skapa bättre förutsättningar för den som ska komma efter, helt enkelt. Och för mig är kulturen på verktygen som är så självklar.
Jag tänker att det ligger ju så mycket slentrian i det där. Alltså, ofta så väljer man det man känner igen, och det man känner sig trygg med och bekväm med. Man väljer det som liknar en själv. Hur tror du att man kan komma bort från det? Liksom? Alltså, det handlar ju mycket om mig som person såklart. Att jag måste reflektera och tänka till och förstå. Och inte exkludera liksom, olika grupper. Och det kan ju vara allt från att man är från ett annat land eller att man har en annan sexuell läggning. Eller det handlar ju om så otroligt, det är så otroligt brett spektrum.
Och då tänker du, hur ska man göra? Ja, jag ska bara ta fram en fusklappa. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tänker, men det är ju det som är det svåra. Det är ju det att hela tiden befinna sig i det här rummet där man frågar, men finns det någonting mer jag kan göra, eller någonting mer jag kan lära mig? Och det är kanske en av det som tilltalar mig, som det här livslånga lärandet, att lärandet tar inte slut. Man måste fortsätta vara nyfiken, och det är väl en del av det. Att man ska vara nöjd och känna en slags contentment, att nej, men nu kan jag allt. Det är där faran uppstår, och det är väl det som är den ena delen. Den andra delen är att det måste skapas förutsättningar för den som faktiskt sen är nyfiken att kunna hitta de här delarna. Jag blev så ledsen när man skulle lägga ner internationella biblioteket till exempel. Eller när man ser bristen på representation i olika samhällsområden. För då syns det inte. Jag tror också mycket på att den här, det finns en gammal amerikansk ordspråk, jag vet inte vem som sa det, men man sa så här, if you can see it, you can be it. Att när det inte skapar förutsättningar för någon att ta den platsen, då skapar det inte heller förutsättningar för nästa generation att kunna se att den platsen går att ta av någon annan. Eller att den personen finns där, därför kan det spegla mig. Det kan handla om genusperspektivet. Jag menar, bara tanken att få en kvinnlig statsminister, alltså i Sverige. Jag lämnar den där osagd, men det är liksom hela spektrat. Det handlar om vilka generationer av barn skapar vi om man inte ser sig själv. Och det handlar inte om att man ska ha, tänk på barnböcker nu. Att det handlar inte bara om det ska vara en översättning av en bok från arabiska eller engelska eller spanska till svenska. För då är man fortfarande inne på det här vi och dem. Utan det handlar om att representationen är en svensk barnbok skriven i Sverige ska kunna ha bredden med alla typer av namn som våra barn möter i vardagen, med alla typer av utseenden som våra barn också möter i vardagen i en svensk kontext. Det är på något sätt där vi är, det är då man kan skapa det. Så jag tror liksom de flesta föräldrar börjar läsa böcker efter sina barn från det att de är 0 år. Vad händer när de böckerna ser bara ut på ett visst sätt? Och så kommer det här barnet till samhället och tänker att det här ser inte ut som den världen som jag fått lära mig hemma. Det är också ett slags fail i föräldraskap. Så att jag tänker det är ganska hårt svar på din fråga, men det är den verkligheten, det är faktiskt en verklighetsförakt nästan att inte försöka se hela samhället och den positiva kraft det finns när vi kan tillvarata allas kompetenser och erfarenheter.
Vilka är dina bästa tips? Fem bästa tips till studenter?
Åh, var nyfiken. Ett, var nyfiken. Två, våga fråga om hjälp. Våga fråga om hjälp, verkligen. När du inte kan, inte förstår, inte vet, våga fråga om hjälp. Studentexpeditionen. Jag tror alla var på det som då hette studentservice. Man kunde få hjälp med om man hade dyslexi eller något sånt där. Jag förstod inte vad man skulle göra där. Det finns alla möjligheter att få all typ av hjälp. Så våga fråga om hjälp. Gör varenda jävla utvärdering. För om du inte vågar säga det här var inte bra eller det här var jättebra eller den läraren gjorde den här delen så jäkla bra, den måste behålla den till nästa termin. Säg det i en utvärdering åtminstone om du vågar ta plats på lektionen. Missa inte föreläsningar eller seminarierna. Det är så jäkla mycket lättare att plugga. Det är så jäkla mycket lättare med tentorna och skriva. Även om du bara någon timme och känner att jag orkar inte. Oh, de gör det så mycket lättare att plugga. Om ett femte tips. Engagera dig. Du behöver inte vara i kåren. Alla behöver inte engagera sig i kåren. Ni kan vara som studentombud i en fackförbund, vilket jag var. Jag lärde mig jättemycket om fackliga rättigheter som än idag påverkar hur jag jobbar, till och med hur jag är som chef. Engagera dig. Ni kan vara i liksom Svenska FN-förbundet eller lägg energin på någonting extra vid sidan av studierna. Det kommer att jämna upp och hjälpa dig tidsplanera. Ja, mina fem.
Du har jobbat så mycket med varumärkesbyggande. Och det är ju jätteviktigt idag med varumärkesbyggande.
Ja. Varumärkesbyggande, ja. Men varumärkesbyggande fanns inte som begrepp när jag studerade. Inte en chans, det fanns inte. Det fanns att man skulle komma med begrepp som att inte varumärkesbyggande, utan det kom senare, kanske 2012-2013. Och då hade jag varit färdig nästan 10 år. Så att själva varumärkesfrågan och varumärket som område kom in i mitt liv när jag var faktiskt på Södertörns högskola. För att jag efter att jag hade pluggat blev jag kvar på högskolan. Jag jobbade på det som då hette informationsavdelningen, som är kommunikationsavdelningen. Och fick ett uppdrag att jobba med breddad rekrytering på kommunikationssidan, se över hur vi kommunicerade för att nå ut till en bredare målgrupp. Och jag kallade det då, vilken bild har man av Södertörn? Utan att veta att det hette varumärke, om man ska vara ärlig. Och det arbetet att försöka se inuti sig själv, vilket i det här fallet var Södertörns högskola, och det vi sa om Södertörns högskola, och sen uppfattningen som potentiella studenter och för att studenter hade om högskolan. Det är för mig tillsammans det man kallar varumärke, men också bilden av en plats eller en relation till en plats. Och det har format jättemycket av hur jag jobbar idag med kommunikation och den bredden som finns. För att det är någonstans i de fyra aspekten som sanningen finns. Och den är aldrig klar. Den är liksom mer sann för en annan del än någon som ser utifrån, underifrån och så vidare. Och det är väl det som är varumärke. Och det kan man idag applicera på sig själv. Jag menar, jag sitter här i egenskap av årets alumn. Jag är också kommunikationschef på Riksteatern. Men jag är också styrelseordförande i föreningen Fanzingo. Jag sitter också utsedd av regeringen till Stockholms konstnärliga högskolas styrelse. Men som jag sa inledningsvis, är också mamma. Så att beror på vem man frågar, vilken bild av mig som man ser, så blir det man kallar varumärke. Och jag tänker, som ett tips till en student, som kanske skulle vara mitt sjätte tips. Jag ser till att den här bilden och bredden av vem du är så bred som möjligt. För det visar på det som alla har, det mångfacetterade jag. Att man är aldrig en färdig person som är stöpt åt man dras alltid, man är lite mer någon och lite mer någon annan. Man kommer inte bara vara sin examen, man kommer inte bara vara det betyget på den delkursen. Man kommer inte alltid vara, jag menar som vi sitter där yrkesmässigt så kan man börja ett jobb som handläggare men sluta som mig som kommunikationschef och jag är faktiskt inte färdig. Så jag sa sluta, det var väldigt dramatiskt. Men det finns så många olika möjligheter i världen, men det ger också möjlighet att definiera vem man själv är och kanske det man kallar då personliga varumärket. Så.
Mm. Du, hur tänker du, du har jobbat på Riksteatern i ett år, hur, om du skulle drömma liksom, framtiden, hur ser den ut för dig? Det är så svårt, eller hur?
Det är jättesvårt.
Tänker du så? Är du en person som tänker framtid eller tänker du mer här och nu?
Jag tänker oftast väldigt mycket framtid faktiskt. Det är väl både styrkan och akilleshäl. Att tänka framtid gör att man inte alltid är här. Och jag är väldigt strategiskt lagd, vilket gör det väl naturligt för mig att tänka framåt. Jag kan stå i nuet i sin situation och medan andra försöker tänka på hur man ska lösa det här för imorgon så har jag redan tänkt ut ett scenario om 1,5 år. Det är verkligen ett nötskal och som sagt en styrka och svaghet. Men med det sagt så är det faktiskt första gången på länge som jag känner att nu ska jag nog kanske landa och låta det vara lite oskrivet blad. Utmaningen och fördelen med det att alltså det har nog växt ur att jobbet här är så mångfacetterat och så diversifierat med så många olika personer och konstellationer. Så att det kommer att ta mig lite längre att landa här än det har gjort från flera tidigare arbetsplatser där man kan känna okej, nu ska jag stampa och sen så gå vidare. Om jag tänker om ni frågar vad mer karriärmässigt var jag på väg så är det faktiskt jättespännande. Och det är också mitt tips till ett annat tips till studenter att ibland kan kännas skönt att komma till en liten arbetsplats men det finns också fler möjligheter ju större organisationen är. Särskilt när man är ny, att kunna testa och se olika yrken. Jag har ju haft förmånen att gå mellan både stora och små organisationer och se det växa. Men så man vid vallokalet av två jobb som man ska välja mellan och tycka att båda verkar vara superspännande så skulle jag alltid välja den på den större organisationen. Om man är fortfarande ny och försöker leta efter vad man vill jobba med. För då kommer man i kontakt med så många yrkeskategorier och erfarenheter att det berikar verkligen.
Det känns ju som att vårt samhälle har blivit så himla polariserat. Mm. Du jobbar som kommunikationschef på Riksteatern. Du säger att du ska spegla hela liksom Sverige och olika minoritetsgrupper. Mm. Alltså, vad ser du för utmaningar framöver med det här polariserade och i din roll? Liksom?
Det är en svår roll och balansgång. I den rollen som jag har, både på Riksteatern men också även som ledamot i Stockholms konstnärliga högskola. Men även när jag blir Fanzingo som är ute i Alby och ett mediehus som verkar för att skapa förutsättningar för unga vuxna att berätta sina egna berättelser. Tänker man på mångfaldsrepresentationsperspektivet så ser det ju lite tufft ut. Därav vår debattartikel som Riksdagen tog initiativ till den 16 december i vintras 2019 med 16 andra kulturinstitutioner där vi menar att grundlagen måste förstärkas för att skydda kulturen så att det inte är ett politiskt slagfält, att kulturen ska vara lika förankrad och skyddad precis som skola och omsorg och rätten till det. Och lite som UNESCOs avtal har ju varit sen det skrevs på 40-50-talet. Så att på något sätt så det påverkar mig och vår roll och hur vi kommunicerar, hur vi marknadsför och våra publikmål i allra högsta grad det politiska omvärlden. Samtidigt så ska vi, vår reportage ska spegla hela samhället. allt från våra minoriteter till urfolken, jag tänker på samerna som är urfolk, inte bara en nationell minoritet. Och vi jobbar från norr till söder med så många som vi får inkludera. Men det viktigaste, en utmaning, är att göra det relevant för alla. Att alla ska förstå och känna att nämen, det här berör också mig. Även om det är kanske en föreställning som till exempel 24 timmar svart kvinna vi hade som gick förra året. Att den såklart speglar en historia om fyra svarta kvinnor på en scen. Men den berättelsen äger rum i vårt gemensamma samhälle som är därför relevant för alla som är tillsammans. Och där någonstans ser den utmaningen att jobba helt enkelt och bygga på det gemensamma kittet i alla berättelser. För det är ju alla våra berättelser. Sen så är ju intresset och engagemanget någonting annat. Men där ska det bli spännande att jobba med. Men som en statlig institution så får vi också instruktioner och regler. Och regleringar från regeringen och vår närmsta kulturministern. Så länge de driver den politiken är det ju inte samma politik som driver nu, så är ju inte det en jätteutmaning. Utmaningen blir ju om politiken skulle förändras i grunden. Jag heter Maureen Dora Hoppers och jag är årets alumn.